Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Jag skulle prata livvaktsskydd idag.
Just det.
Och när jag började fundera på det så kom jag fram till att det går inte att prata om livvakteri utan att prata om Säpo.
Nej.
För det är ju liksom den heliga graalen av livvakteriet.
Det är ju liksom två sidor av ett och samma mynt kan man ju säga.
Ja, och så att jag tänkte att vi avslutar avsnittet med att prata personskydd.
Mm.
Alltså, man kan ju vara livvakt från Säpos håll. Men sen kan man faktiskt hålla på en personskydd på annat håll. Så att jag tänkte att vi kör det på slutet. Men ja, vi kör lite om Säpo.
Ja.
Kan man ens ägna tid åt det? Finns det någon information att hämta om något så hemligt?
Ja, det är en bra fråga. Men faktum är, jag har ju kollat runt lite sådär och jag blev faktiskt förvånad. Det finns ju väldigt mycket bra information om Säkerhetspolisen ute. De gör ju sin årliga, den här årsboken bland annat, och där finns ju hur mycket bra information som helst. Så att jag skulle nog säga att de är ganska transparenta ändå. Vad är din uppfattning?
Min uppfattning är samma och att det har förändrats. Mm. Jag har ju varit på ett informationsmöte med Säpo. Då pratar vi kanske 2005.
Mm.
Så det var det roligaste upplevelse jag upplevt. För det var verkligen ett informationsmöte helt utan information.
Jag var helt ingen kunde säga någonting egentligen, utan man talar i tungor lite. Så
ja, men tänk att du gör en fars.
Ja.
Som att du gör en buskis på Säkerhetspolisen. Det var exakt så. Men sen så hade ju vi Thornberg, rikspolischefen, i intervjuavsnittet.
Mm.
Kommer du ihåg att han sa att han hade blivit Säpos första kommunikationschef?
Ja, just det. Ja, och att han dessutom var väldigt pro att öppna upp. Liksom att vara mer bjussig vad gäller Säpos verksamhet för allmänheten.
Så jag blir jätteledsen när Anna Lindh mördades av många skäl, men vi såg bara inga kommentarer på Säkerhetspolisen. Jag var jag var en chef på mellannivå då, och jag led något otroligt. Jag skrev ett PM på 24 sidor om vad vi borde göra. Och så gav jag det till dåvarande Säpochefen, och han sa att så här gör vi inte på Säkerhetspolisen. Så stoppade han det i skrivbordet, och sen så efter något år slutade han, så kom det en ny som hittade den. Så ringde han upp mig och sa att jag har läst ditt PM. Vill du bli Säpos första kommunikationschef?
Någon som ärvde skrivbordslådan.
Det är otroligt.
Och då var jag det. Men jag sa att du måste ha proffs som hjälper mig.
Vad sa du att du blev?
Det var kommunikationschef på Säpo, den första någonsin. Mm-hmm. Men då sa jag att det gör jag bara om jag får... Jag ville vara polischef, jag ville ju jaga bova. Men då fick jag anställa en pressekreterare och en webbredaktör och som kunde. Och så var jag 4 år, sen fick proffs ta vid. Men vi öppnade upp och vi startade Twitter. Och första tweetet var jätteroligt på Säkerhetspolisen. Vi är här för säkerhets skull. Följ oss, för vi följer er.
Jag kommer ihåg den.
Det är ja, men det här är ju härligt. Det slår mig att jag har gjort ibland fått uppdrag att göra forensiska undersökningar med anledning av en Säpo-insats. Och då har det ibland varit precis det där som du säger. Först och främst om man ses på Säpo, då är det ju liksom väldigt strikt vad som gäller för telefoni och såna här saker. Mm. Men det är ju lite så här gissningsleken, att man vet på ett ungefär var man ska vara och kanske eventuellt vad man ska göra. Men absolut ingenting mer. Alltså det är väldigt, och det är ju bra. Det ska ju vara sekret,
ja,
så att säga, även internt. Mm.
Men för att vi ska grunda liksom vår kunskap här nu, det var det jag tänkte fråga. Hur mycket erfarenhet har du av Säpo?
Väldigt, väldigt begränsad skulle jag säga. Ja. För mig har ju Säpo, eller Säkerhetspolisen, det har ju alltid varit lite omhuldat med någon slags mystifierad känsla hos mig.
Mm.
Det är som att alltså de, jag vet ju var de sitter och sådär, men det är ju ungefär bara som en lönndörr ungefär i väggen. Så vet man inte riktigt vad som pågår där bakom. Ungefär så.
Nej.
Och sen har jag ju fått viss insyn genom att jag ibland då har uppdragits och jobba nära dem. Men det är ju väldigt sällan och nej, väldigt begränsat skulle jag säga.
Ja. Alltså jag har ju, skulle säga, haft mer att göra med dem nu efter jag, när jag är i näringslivet, konstigt nog. Jag kommer komma till varför, än inom polisen. Men inom polisen så var det touch på spaning, för de håller ju också på med spaning. Just så att vi har ju stött på varandra i utbildningssammanhang och sådär.
Mm.
De kallas ju, från polismyndighetens håll så kallas ju Säpo för filttofflorna.
Jaha, varför då?
Det är så jävla hemliga och smyger runt.
Jaha, oj, oj. Men borde de inte kallas mockasinerna då?
Jag vet inte.
Mockisarna.
Men det var filtisarna. Då brukar man ju häckla lite så här. Vi kör ju en ganska så här, offensiv typ av spaning. Alltså där man på kort tid ska få ut mycket information. De kör ju nästan tvärtom kan man
ja,
säga.
Just det, ja.
Ja.
Men ändå, men, Lena, så omnämns ju Säpo som rikets andra... Om jag inte har fel, nu jag har läst det här någonstans, jag kan ha fattat fel. Mm. Men rikets andra operativa myndighet. Så det innebär ju någonstans alltså att också mycket verksamhet bedrivs utanför filttoffelmiljö.
Ja, såklart att det gör. Ska vi backa bandet? För jag tror att kanske att vi, så att vi inte tappar några här. Vad är Säpo? Mm. Vad är det egentligen? För jag tror att många tror att det är en del av polismyndigheten.
Mm. Det tror jag också.
Mm.
Och det är det ju inte.
Nej.
Nej, det är ju en egen myndighet. Fast det har den ju inte varit så länge.
Nej, det har den inte. Men nu är den det.
Nu är det ju det. 2015 blev den egen myndighet.
Mm.
Och det är ju inte så länge sedan.
Nej.
Men vet du när den bildades då? Den första liksom svenska säkerhetstjänsten.
Ingen aning.
Nej, det var 1914. Och jag frågade Google då om den så kallade polisbyrån som den då hette. Och fick svaret att då fanns det, 1917 så var det 10 poliser anställda vid svenska säkerhetstjänsten. Och hur många är idag?
En jädra massa tusen. Vi ska väl upp i 40, va?
Alltså... Jag vet inte om siffran, för jag tyckte den lät lite låg, men 1400 medarbetare har läst.
Ja, du menar Säpo. Ja. 1400, ja, men det kan stämma.
Kan det göra det? Ja.
Mm.
Så 1400 medarbetare från 10 då för 100 år sedan ungefär. Och det är klart att det speglar väl samhällsutvecklingen i mångt och mycket. Vi behöver en utvidgad säkerhetstjänst idag.
Ja, och själva syftet med Säpo, det är ju att de för hela Sverige ska höja säkerhetsnivån i landet. De har ett annat uppdrag helt enkelt än polismyndigheten. Och uppdraget kommer rakt från regeringen.
Just det.
Och precis som till polisen så får de ett årligt så här regleringsbrev där det står egentligen vad de ska hålla på med.
Mm.
Och deras prylar är ju... Man skulle kunna säga att det finns ju knappt någon verksamhet inom Säpo som inte har full sekretess. De jobbar så mycket med att det ska vara offentligt.
Nej, precis.
Nej, det faller man på eget grepp.
Ja, ja, men så är det ju.
Men sen har ju de faktiskt, alltså, om man tänker så här, vad styr Säpo? Om vi ska gå in lite på juridiken, så styrs ju de av de författningar vi har i Sverige till stor del. Sen har de egna lagar och sådär som gäller just bara för dem.
Mm.
Men till exempel, jag kan ta en sån sak som hemliga tvångsmedel.
Mm.
Så om polisen ska använda sig av hemliga tvångsmedel, då är det väldigt uppstyrt. Och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt, att det ska finnas en skälig misstanke och det ska vara ett grovt brott. Och det är för att man ska liksom beivra och utreda.
Ja, just det.
Medan Säpo får använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte.
Mm.
Så där har man liksom stretchat ut rättigheterna för dem för att de ska kunna höja säkerhetsnivån i landet. Alltså de får inte glida in när det redan har hänt, utan då är de som ska se till att det inte händer alls.
De ska ju ha en proaktiv, liksom, framåtblickande hållning i mångt och mycket.
Säpochefen heter Claes Friberg.
Just det.
Och faktiskt så såg jag nu att den som har varit operativ chef på Säpo har nu klivit över och blivit chef på NOA. Alltså nationella operativa avdelningen på polisen.
Det är lite spännande. Tänker Thornberg snå över nu?
Ja.
Massa bra folk från Säpo till polismyndigheten, tror du?
Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Att han har flyttat över en person som man tycker är bra.
Ja, Så kan det
vara. Jag antar att de har jobbat ihop tidigare.
Ja, för Thornberg var ju, hur många år hade han varit på Säpo?
Men var det inte typ 30?
Alltså det var ju så här orimligt många år.
Ja.
Och det är ju ett bra betyg, måste man ju säga, av säkerhetspolisen.
Ja, det får man.
Ja.
Mm. Och sen så, trots att de ska vara så hemliga och ingen vet vad de håller på med, så är det ju faktiskt att det finns ju olika organ som har insyn i det där.
Mm.
Och då är det de, alltså de insynsorganen som vi har som kontrollerar förvaltning i Sverige. Och sen har de faktiskt ett insynsråd också där det finns personer tillsatta från alla partier som också har insyn i vad Säpo håller på med.
Mm-hmm.
Och det är ju en hygienfaktor i en rättsstat.
Stat, ja. Ja.
Yeah.
Och jag antar att Säpo, liksom polisen, är direkt underställda justitiedepartementet, va?
Ja. Mm. Du nämnde årsboken.
Ja, just det.
Han du bläddrar i den?
Ja, men alltså jag har gjort det och jag är imponerad. Alltså som trycksak betraktat så är ju det här en riktig höjdare. Väldigt, väldigt pedagogisk, ja. Och med mycket färg och mycket bilder och väldigt väl beskrivet. Dels liksom Säpos uppdrag men också deras olika verksamhetsområden.
Mm. Jag gav mig på en sammanfattning av hela årsboken. Oj. I några ord.
Spännande. Ja, men vi har 48 minuter sändningstid kvar.
Jag har några ord här. Jag använder mina 180 högskolepoäng i pedagogik till endast detta. Det var här det skulle landa.
Underbart.
Nej, men om man ska sammanfatta Säpos verksamhet 2019 så kunde jag tolka att det var en ökad globalisering och digitalisering som är ett stort hot för oss i Sverige idag.
Mm.
De menar på att främmande makts avsikter, förmågor och aktiviteter har ökat gentemot Sverige.
Mm.
Vi kan säga det igen. Främmande makts avsikt, alltså att de vill, förmågor, att de kan och aktiviteter, att de faktiskt gör något, har ökat i Sverige. Och sen hade de en liten harang som jag tyckte var lite otäck. Hotet från igår är verklighet idag.
Mm.
Känns lite alarmistiskt.
Ja, det får man ju säga. Är det, är det ryssen vi ska frukta?
Alltså om man bläddrar ner här lite grann så svaret är faktiskt ja.
Mm.
De beskriver lite olika hot. Och dels var det ryssen och Kina och Iran. Mm. Och sen pratar de om våldsbejakande, liksom radikaliserade personer och organisationer. Mm. Och då tänker alla religion direkt.
Mm.
Men de ägnar en hel tid åt vit makt.
Ja, alltså, politisk extremism ju.
Ja, långt, långt bortom högern. Och där skrev de ju att det understöds ju av främmande makt som tjänar på att Sverige blir polariserat.
Ja, men det är klart. Det skapar ju sårbarheter nationellt. Men jag tycker det är intressant det här du säger, för du nämner ju ett antal hot, eller potentiella hot, som ligger utanför vårt lands gränser. Och det innebär ju då att Säpo måste ju jobba väldigt, väldigt mycket över gränserna.
Mm.
Såklart, i samverkan.
Ja, det gör de ju. Och de samverkar ju med massa olika organ. Alltså, nationellt, så det är ju MUST, alltså militär underrättelsetjänst. Försvarets radio, alltså allt, FRA.
Ja, just det, ja.
Polisen såklart, Ekobrottsmyndigheten, jag menar Kustbevakning, MSB. De samarbetar ju med alla som eventuellt kan ge dem information. Och underlag för bedömning.
Mm.
Och sen finns det ju då såklart massa internationella samarbetsorgan.
Mm.
Vad kan det vara? Europol, Interpol?
Ja, det är ju massa såna här antiterrororganisationer och så vidare. Ja, men fortsätt din sammanfattning där.
Nej, den var klar.
Var den klar där?
Det var de orden.
Det var de orden.
Jag sa ju det. Jag sammanfattar alltihopa med ett par ord. Jag ljuger aldrig.
Oerhört imponerande, måste jag säga.
Ja, men de trycker också en del på vad som är själva uppdraget. Och Säpo ska skydda Sverige. De ska skydda vår demokrati.
Mm.
De ska försöka avslöja och förebygga hot mot landet. Och hålla koll på våra skyddsvärda verksamheter. Och de har man ju blivit tvungna att identifiera med den nya säkerhetsskyddslagen som vi har pratat om i tidigare
just det.
avsnitt. Liksom alla människor eller alla organisationer, företag, verksamheter som på något sätt hanterar information som skulle kunna innebära en risk för rikets säkerhet,
mm,
ska ju lyda under säkerhetsskyddslagen.
Ja, och precis. Och i det avsnittet pratade vi också mycket om de här sårbarheterna. Alltså de som faktiskt kan bli ett hot för den svenska demokratin helt enkelt.
Mm. Men om man benar upp då, nu vet vi liksom uppdraget, man benar upp vad Säpo liksom har för verksamhetsområden. Jag nämnde ju personskydd och det kommer jag komma till, men kontraspionage.
Ja,
det känns ju som att det är hämtat ur en fiktiv en 80-tals, roman.
Ja, eller en 80, amerikansk 80-tals
ja,
deckare.
Någon med liksom brun midjekort skinnjacka som byter portfölj i en mörk gränd.
Ja,
någonstans.
Ja, men, ja. Men det här handlar ju om att avslöja eller jobba mot ja, men spioneri helt enkelt och underrättelseverksamhet som sker olovligen.
Och den gör ju det. Jag kan tycka att det här är liksom utanför min, jag vet inte, begreppsvärld.
Mm.
Men det här, de skriver ju uttryckligen Ryssland, Kina, Iran och cirka 12
andra
främmande maktländer till bedriver sån här verksamhet i Sverige idag.
Men kan det vara så också att människor väger in olika saker i begreppet? Alltså många kanske får tankar som förs till liksom kalla kriget till exempel.
Ja, just det.
Men det här kan ju handla om industrispionage. Alltså det här kan ju ske på en väldigt många, på många olika liksom nivåer och sektorer egentligen.
Mm. Och det görs ju. Alltså det är bara att tänka, vad skulle vara mumma att veta om man skulle vilja utsätta Sverige för någonting? Det kan ju vara infrastruktur, det kan vara vård, det kan vara våra kommunikationskanaler. Mm. Så att alla de här verksamheterna som lyder under säkerhetsskyddslagen, de har ju någon form av information som skulle kunna vara en sårbarhet om de hamnar i fel händer.
Fysisk penetrationssårbarhet. Ja.
Till exempel kan man behöva testa hur lätt det är att ta sig in.
Mm.
Och sen har vi då säkerhetsskyddet och det har vi pratat om. Det är den här nya lagen som kom 2019.
Mm.
Och hela målet är att höja säkerhetsnivån. Alltså att jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om kunskapshöjning inom verksamheterna. Att folk ska fatta vad de har för information och att det måste liksom systematiseras hur man hanterar den.
Mm. Ja. Precis.
Vi blir ju lite barn av, alltså man kommer från polisen så förstår man ju inte att det kan vara ett problem där allt diarieförs och allt liksom utlämningsprinciper och arkivprinciper, men så kanske det inte är på till exempel Transportstyrelsen eller någon annanstans.
Nej, alltså, och med tanke på att så mycket idag sker digitalt av kommunikation och korrespondens så ställs det ju också högre krav på liksom dels hur man hanterar information internt men också hur man kommunicerar med omvärlden och sådär.
Mm.
Så att det är klart att det är ju väldigt, väldigt många aktörer som berörs av frågan ju. Nej, men sen har vi ju ett jätteviktigt och intressant verksamhetsområde som berör det här med terrorism, kontraterrorism. Mm. Och jag vet inte för övrigt, vet du hur mycket krut som läggs på vardera? Är det något av de här verksamhetsområdena som du skulle tro eller veta är liksom mest centralt för Säpos verksamhet?
Nej, jag killgissar. Mm. Jag vet att personskyddet sväljer en väldig massa människor.
Ja.
Jag vet av att jag haft gjort med spanarna alltså att kontraspionaget och kontraterrorism är stora. Mm. Alltså all jädra underrättelseverksamhet som sker. Sen har jag haft att göra ganska mycket med kontraterrorism. Det är de som ska förebygga och avslöja terrorism i Sverige. Eller svenska intressen utomlands för den delen.
Mm.
Och även stöd och finansiering av såna här verksamheter. I och med att jag har hållit såna här PDV-utbildningar. Vi har ju pratat om de här pågående dödligt våld. Och där Nationell taktisk råd, alltså polisen och Säpo ihop har ju gjort riktlinjerna för hur Sverige ska arbeta mot terrorism, hur man ska arbeta om det händer en terrorattack i Sverige, vad man ska gå ut med för riktlinjer till allmänheten och så vidare och så vidare. Mm. Så de jobbar ju även på det planet, ja, alltså det. För gemene man, vad ska var och en av oss tänka på att göra.
Mm.
Och det är där vi har landat mycket i liksom vårt utbildningskoncept.
Ja, just det. Nej, men, och att jag frågar om du känner till den här fördelningen, det är för att min känsla är ju att just det här verksamhetsområdet vad gäller terrorism är ett som är ständigt liksom ökande i avseende på hur mycket resurser det tar och så. Därför att det hotet känns ju i alla fall som att det är allt större.
Ja, jag har ju lyssnat på de som är experter på området så många gånger och de trycker alltid på att det inte är frågan om det sker igen, utan när och var och vad vi gör då.
Mm.
Så ser det ut. Så det är lite den här känslan att inte vara på fel plats för fel tillfälle, men också veta vad man ska göra om man skulle ha den oturen. Och då föreslår jag att man hoppar in på våra två avsnitt som handlar om det där.
Mm. Ja, men det är en bra idé.
Sen så nästa verksamhetsområde, författningsskyddet.
Mm.
Det är väl egentligen allting som kan påverka demokratin och vårt statsskicks alla funktioner. Mm. Alla former av trakasserier och hot och tvång. Och
korruption.
Men försök till påverkan på sånt som styr vår demokrati.
Ja, precis.
Svinviktigt.
Verkligen. Verkligen.
Och sen hade de en liten sån här slaskgrej. Vi sysslar också med icke-spridning. Och då pratar de om massförstörelsevapen. Att Sverige är med och försöker motverka spridning. Öka kunskapen, minska användningen, minska produktionen. Det känns ju som att vi är ganska perifera där. Eller? Vi är ju inte Iran.
Nej.
Ja, och sen har vi också personskyddet. Och det sväljer ganska mycket personal.
Mm.
Alltså Säpo står ju för bevakningen och säkerheten av den centrala statsledningen, som det så fint heter.
Mm.
Hjälper faktiskt också till med statsbesök vid andra och diplomater.
Just det.
Och vi pratar ju egentligen då förtroendevalda, ministrar, kungafamilj.
Mm.
Och andra efter viss bedömning.
Och andra VIPs så att säga.
Exakt, som kvalar in, kanske tillfälligt.
Mm.
Och det har ju historiskt sett varit lite ifrågasatt i Sverige.
Ja, du tänker att personskyddet har varit ifrågasatt?
Ja.
Eller?
Vi har ju i alla fall två ministrar som har
du tänker så?
Ja. Mördats.
Ja, så är det ju. Jag läste faktiskt en intervju för ett tag sedan med Palmes dåvarande livvakt.
Mm.
Och han beskriver hur det fortfarande liksom tär på honom det här att han inte fick kännedom om att paret Palme skulle gå på bio den där februarikvällen i 1986.
Mm.
Så att, ja. Men det har väl hänt en del, tänker jag, sen dess också. Alltså,
jag tror att det har reviderats en hel del, faktiskt. Alltså man kan ju se att de har ju satt en högre lägstanivå, om man säger så.
Mm.
Alltså känslan för där bedömningen att här behövs det inte, den har man ju liksom successivt flyttat upp helt enkelt.
Mm.
För att jag tror och tänker att det får bara inte hända en gång till.
Nej, verkligen inte.
Det med allt vad som krävs så får det helt enkelt inte hända igen. Men
för att fråga då, du kanske inte kan svara på det, eller så tänkte du prata om det senare, men för att det slår mig nu att i de här fallen så har ju skyddsobjekten själva valt att inte ha personskydd eller livvakt vid det aktuella tillfället.
Mm.
Får man välja det? Alltså jag tänker att det borde föregås liksom varje sån här officiell eller aktivitet borde ju föregås av någon form av bedömning av risken för hot.
Jag säger både ja och nej på det. Var det kommer till statsledningen och kungafamiljen så säger jag ingenting om huruvida de får. Jag säger pass. Mm. När det kommer till personer som inte ingår i det här, alltså de som inte skyddas av Säpos livvakt utan av andra, där kan jag svara om en stund, för det tänkte jag gå igenom.
Ja, vad kul.
pratade ju lite om hoten. Alltså vad är det man ska, för de gör en jävla massa arbete, men vad är det de ska skydda sig mot?
Mm.
Och då pratade vi om det här med främmande makt. Och då måste man ju göra en bedömning om den här främmande makten har en förmåga att utföra brottsliga handlingar mot Sverige, en avsikt att göra det. För annars så blir det väldigt mycket främmande makter man ska försöka skydda sig mot. Så att nu är vi inne på analys. Det sitter ju ett gäng analytiker uppe på, eller nere i gruvan.
Och då är det ju väldigt mycket underrättelser som de sitter och analyserar. Alltså den information som kommer in om de här organisationerna eller individerna som det också kan vara.
Och sådana, ska jag säga, inom polismyndigheten tror jag inte folk tänker på. Det sitter alltså människor som dagligen värderar och bedömer hot som kommer in.
Ja.
Och alltså, nu ska jag spränga upp det här och jag har lagt en bomb där och jag ska hoppa härifrån och jag har gjort det här. Där sitter alltså människor som har som jobb att göra en bedömning att ska vi trycka på stora röda knappen och tömma hela Sverige på poliser eller ska vi lägga det i kategorin skitsnack och inte göra någonting?
Alltså man får ju ändå säga att det är en hyggligt ansvarsfull arbetsuppgift. Det måste man ju säga.
Det finns två jobb som jag känner att jag skulle haft spända skinkor för.
Nej, vad lustigt, säg inte än vilket det är. För jag tänkte exakt samma sak. Jag kom på ett till. Det här är så roligt om det är samma.
Tänk om vi tänker på samma.
Ja, ja. Kör du
där
först
man skulle, där man skulle vara väldigt nervös och stressad över att ha en dålig dag på jobbet.
Ja, låt höra.
Flygtornet.
Nej, vad sjukt. Samma.
Är det samma?
Ja, det är samma. Ja.
Sitta i flygtornet på Arlanda. Mm. Min mammas polare gör ju det. Och jag hade nog inte kjolat med det, som alltså, jag brukar säga.
Jag kan säga, jag tror jag har berättat det för dig kanske, eller så har jag inte det. Jag har sökt flygledarutbildning en gång i tiden. Jag kom
Men
inte,
du har inte berättat.
Har jag inte gjort det? Nej. Jag var helt inne på en period i livet att jag skulle bli flygledare.
Men innan du blev tandläkare?
Ja. Innan jag blev tandläkare. Men jag kom inte vidare till det sista steget. Det var en jädra massa tester. Och så här med facit i hand så kan jag ju känna att det var nog bra. Ändå. Kriminalteknik känns mer som min... Det passar min personlighet.
Det är ett bättre tempo.
Lite bättre.
Ja.
Men åter till de här attentatshoten. Jag vet då att sådana inkommer varannan dag. Ett sånt, minst ett varannan dag i Sverige.
Det är sjukt.
Förstå vad mycket som sker liksom, som allmänheten och gemene man inte känner till i form av utvärdering av de här underrättelserna.
Mm. Ja, ja och det brukar jag faktiskt flagga för när jag är i skolor och föreläser, att det finns ett gäng händelser som var på väg att hända, eller i alla fall potentiellt, som polisen och eller Säpo avbrutit på vägen. Ja. Alltså människor som annonserat att de ska åka till en skola och skjuta den i bitar, som har blivit liksom tagna på bussen till skolan. Sen kan man ju aldrig veta vad som hade hänt, men det här pågår ju liksom. Och det här är ju stora trumman när någonting kommer in.
Ja, men sen kan jag tycka att det är lite synd, för att det här är ju sånt som inte heller kommer ut i någon stor utsträckning. Alltså människor förstår inte hur många av de här hoten som avvärjs och som aldrig blir potentiella hot. Därför att Säpo kan ju få en jädra massa skit helt enkelt i media när någonting händer. Så. Och man ska alltid vara kritisk till sin verksamhet och allt det där. Men det människor måste förstå att det är ju också väldigt mycket vi har klarat oss undan och som aldrig har inträffat tack vare att vi har en väldigt stabil och habil säkerhetspolis.
Helt rätt. Vi pratade om högerextrema och det där tycker jag är viktigt att trycka på. Jag tror att folk bara tänker på våldsbejakande extremister så som religiösa, och alla tänker på muslimer och så vidare.
Ja,
men då är det också spännande att Säpo faktiskt skriver uttryckligen att högerextremisterna ökar och utvecklingen understöds av främmande makt.
Ja,
som helt enkelt tycker att det är mumma att vi polariserar oss i Sverige. Ja. Vilket gör att vi söndrar, splittrar och blir svagare.
Ja, men exakt. Vet du hur många i Sverige som befinner sig i en våldsbejakande miljö idag?
Nej.
Ungefär 3000 finns det en uppgift om. 3000 människor i den våldsbejakande miljön som då mer eller mindre är, vad ska man säga, kartlagda. Sen kan man ju tänka sig att det finns säkert ett mörkertal där också. Av liksom upcoming stars, så att säga.
Undrar om vi ska prata lite med Meta om det här. Det här är ju hennes expertområde som hon utbildar på inom CEPOL, alltså ett utbildningsorgan, inte i Sverige utan utåt.
Ja, det vore väl
jättespännande. Om Jules våldsbejakande, för här är jag jättetunn.
Ja, jag också. Det måste jag erkänna. Absolut.
Men 3000 pers. Jag vet, svettig. Ja, förstår du då att de har att göra på Säpo för att försöka hålla koll? Och att man ska kunna kartlägga varenda knasboll, det går inte. Det går inte, men de är helt beroende av information. Och jag kan dra en grej som jag upplevde då under mina år här inom näringslivet.
Mm.
Då hade jag en kund. Och kunden fick en jävla massa knäppbrev och mejl och skickade cd-skivor och massa annat dravel som jag veckovis åkte och hämtade och satt och gick igenom och konstaterade, för det var allt var från samma person, konstaterade personen farlig, knäpp, galen, har en våldskapital och så vidare. Det har vi också pratat om i ett avsnitt. Men vid ett tillfälle så skickade den här knasbollen ett litet manifest. Det här var ju strax efter Breivik, om du tänker. Då gick det lite...
Det var lite, inne med manifest.
Ja, men det är lite copycat-effekten.
Yeah.
Då skickade han ett manifest. Och han tyckte ju om illa om människor generellt. Men han tyckte framförallt illa om vissa typer av människor. Men i en mening där så stod det också att han skulle då mörda min skyddsperson. Men han skulle också mörda en person i den centrala statsledningen. Och då är man ju så vänlig att man tar en liten kontakt med Säpo. Och det är ju en intressant informationsgång. Men till slut kom jag i alla fall fram till en analytiker. Som direkt bara allting i original, skicka till oss. Och därifrån var det som att stoppa olika typer av dokument in i ett svart hål.
Jaha.
Som hade ett vakuumsug. Det är bara...
Jaha, du alltså, fick så... inte personligen liksom lämna över dokumenten?
Absolut inte. Nej. Och jag fick ingen som helst kvittens eller någonting så. Som sig bör. Det vore helt orimligt om den här personen delade upp. Men det är, mot Säpo är det ju väldigt mycket som typ till SOS. Det är väldigt mycket envägskommunikation.
Och Försäkringskassan skulle jag vilja lägga till
det. Det är väldigt mycket envägskommunikation. Man ger och ger. Man får absolut ingenting tillbaks. Det är som att vara gift med en död gädda, ungefär. Om du förstår metaforen.
Ja, jag förstår helt och fullt.
Men, döm om min förvåning. För den här personen som då skulle döda min kund och en viktig person för Säpo, jag kunde urskilja att den här personen inte var i Sverige för stunden. Och sen var det ganska lugnt och det här märkte jag, för det slutade komma brev och så. Och sen helt plötsligt så ringer den här personen från Säpo. Och så sa han, ja det är, vi kan kalla honom Per. Det är Per från Säpo. Jag ville bara säga att om det har varit lugnt på din sida nu så kommer det inte vara det snart om en stund. Hä? Sa jag. Och sen tog det ungefär en vecka och sen kom breven igen. Så de hade på något sätt slatt en spärr eller hade koll eller någonting som gjorde att den här personen kom tillbaka till Sverige.
Ja, jag förstår.
Det var ju väldigt skönt. Det var ju busigt.
Verkligen.
Från och med nu kanske det inte är så lugnt på din sida längre.
Nej.
Och det var ju väldigt smart att säga, för då fortsatte jag ju skicka in allting så de kunde göra sina bedömningar.
Ja, just det.
Och sen så ökade ju också, det sista jag läste i den här årsrapporten, sårbarheten ökar med 5G och det här Internet of Things. Alltså att allt är snart uppkopplat till nätet.
Ja.
Jag har ju studerat hackers hos det här säkerhetsföretaget som jag har jobbat på. Som typ med på 3 minuter kan koppla om dina lampor hemma.
Ja, alltså,
så att när du sitter och kollar på tv så sitter de och gör så här klick, klick, klick. Så det ser ut som julaftons kalanka hemma hos dig.
Ja.
Koppla om hissen i huset och sådär.
Ja, och här känns det som att rättsvårdande myndigheter och då säkerhetspolisen, det känns ju som att de alltid är två på bollen.
Ja.
För att det här är ju en utveckling som sker i en sån hissnande fart. Liksom. Mm. Så att det handlar ju om att jaga i kapp utvecklingen på något sätt för att kunna förebygga då de här hoten eller se dem komma.
Jag tror också att man har gjort ett omtag i polismyndigheten, eller jag vet, För när jag började, alltså i början på 2000-talet.
1920-talet.
Ja. Nej, men alltså då var det så att de som jobbade med ekobrott eller IT-brott och så vidare, de hade ju haft en 40-årig poliskarriär som ordningspolis, och sen så gick man upp och blev IT-forensiker på slutet.
Ja.
Nej, men alltså, nu kanske jag var lite taskig, men nu anställer man ju folk som har det som kärnverksamhet i sin lilla själ och är smart på riktigt.
Ja.
Det är enda chansen.
Ja, där. Alltså, jag fnissar lite nu därför att vi har anställt en massa IT-forensiker på min arbetsplats.
Mm.
Och det är så roligt. Alltså, de här, alltså, är det några som man ändå måste kunna få omnämna som nördar med lite glimt i ögat, så är det de här människorna. Det var någon som kallade dem häromdagen för de bleka de bleka arbetskamraterna.
Ja.
För att liksom, de sitter ju hela dygn framför sin, de kanske sover några timmar på,
ja,
på natt.
Med hjortkola.
Men det är hjortkola. Det är, du vet, jag har en kollega, han har plockat bort alla symboler på sitt tangentbord till exempel. Så han har bara svarta tangenter.
Ja. Ja.
Och då frågar vän av ordning, men varför? Ja, varför inte? Får svaret. Typ för att jag kan.
För att jag kan. Det är samma sak som att min son drog ner sin Rubiks kub i badet, så att han pillade bort alla klisterlappar och satte på dem igen.
Ja, det är smart. Det är en grad av...
Nej, men jag håller helt med dig. Alltså, när man går förbi den avdelningen på kontoret, så att man liksom glider förbi hackersarna.
Ja.
De har ju, alla har ju fyra skärmar var.
Ja, ja, ja.
Det går ju inte att på något sätt förstå någonting, nej, av vad som pågår på skärmen. Och så tittar de upp lite hållökt och så säger de någonting som man bara, nej, jag förstår inte, hjärtat. Men, jag hör inte vad du säger.
Men döm om min förvåning när en av de här IT-snubbarna, för jag vill också samtidigt säga att de är ju briljanta. De gör ju ett enormt viktigt jobb. Jag älskar en av dem.
Bara så att de är smarta på riktigt.
Ja, de är verkligen smarta på riktigt. Men döm om min förvåning när en av de här härliga IT-forensikerna frågar mig en dag om jag vill spela tennis med honom. Och några andra IT-forensiker. Ja, då håller jag på att ramla av stolen. Så nu har vi en sån tradition på vår lilla enhet.
Jag trodde fys för dem var att de kopplade ihop sig bara lana.
Ja,
och
åkte exakt.
Typ bilspel.
Ja, det var precis
Gud,
min
vad
tanke.
Vi är. Nu är vi verkligen trångsynta, generaliserande rövhattar. Ja, och jag älskar det.
Får vi säga. Men som sagt, vi älskar dem. Vi älskar dem allihopa.
Mm? Vi för till det på protokollet.
Ja, jajamän.
Ja. Vi är i underläge, det kan vi säga.
Ja, definitivt.
Ja. Själva verktygen de har, vi sa ju det, att det är extremt mycket underrättelsearbete.
Ja.
Inom och utom landet.
Mm.
Jag hade varit jättedålig på det jobbet. För att det hade varit så himla mycket ord.
Ja, det hade varit så jobbigt för att du vill ju ha allt på papper, va?
Ja, så jag har ju filofax fortfarande.
Så när det kommer in underrättelser digitalt, då ska det skrivas ut. Och med tanke på att det kommer in en sådär 6-7 tusen underrättelser. Alltså det är en stridström av underrättelser som kommer in. Om allt ska skrivas ut, då kommer det att bli svårjobbat, tror jag.
Ja, det kommer bli svårjobbat. Å andra sidan kommer jag inte ha Internet of Things.
Nej.
Jag har ju ingenting någonstans i det digitala. Det finns post-it-lapp här på väggen hemma.
Ja.
Och här kommer ingen in, för då kommer Doris hänga sig hälsenan.
Ja, det känns tryggt.
Mm. Men sen har de ju då spaning.
Mm.
Deras olika enheter har spanare. De har såklart personkällor som även polismyndigheten har.
Mm.
Sen jobbar de ju såklart med förhör. Och sen så jobbar de ju med kontakter med andra myndigheter. Här och var.
Mm. Ja, precis.
Egna utredare, egna åklagare.
Just det.
Mm.
Mm.
Och sen så har ju de också att de får ju föra register.
Ja.
Det är lite känsligt det här med register.
Ja.
Man vågar ju fan knappt skriva ner...
På förekommen anledning kan man väl säga.
Ja, på förekommen anledning. Men där finns något som heter Säpo-datalagen och där får de föra register om... Det behövs för att förebygga, förhindra, upptäcka brott mot Sveriges rikes säkerhet.
Mm, så de har en egen lagstiftning. De lyder då alltså inte på samma sätt som polisen under brottsdatalagen,
nej,
antar jag.
Nej, på datalagen.
Mm. Ja,
lyssna på den.
Mm.
Och sen så var jag ju tvungen att kolla upp om de fanns överhuvudtaget på sociala medier. Det har jag ju vetat ett tag. De har ju LinkedIn och Twitter.
Mm.
Och var det inte Thornberg som myntade begreppet följ oss för vi följer er?
Ja, det är briljant.
Jätteroligt.
Ja, men han är ju härlig. Nej, men han, som sagt, han är ju positiv till synlighet. Och i transparens i den möjlighet eller den utsträckning som är möjlig, så att säga.
Mm.
Och jag tror han har helt rätt där. Även säkerhetspolisen behöver berätta om sin verksamhet. Det skapar ju trygghet också.
Sen har jag faktiskt en liten sak till på Säpo som jag faktiskt tänkte, för det berörs du av, jag har varit berörd av det, eller är det fortfarande, och det är det här med säkerhetsprövning.
Ja.
Det kanske är några av våra lyssnare som har råkat ut för en säkerhetsprövning
någon gång. Har jag råkat ut för en säkerhetsprövning?
Kan du beskriva vad som hände?
Ja, den varade ungefär i 3 dygn och 4 nätter som det kändes.
Ja.
Nej, men det var ju när jag skulle återanställas.
Mm.
Så fick jag alltså sitta en halv dag i intervju för att gå igenom säkerhetsprövningen. Det var frågor om allt från mina intressen, min familj, min mans föräldrar och hans uppväxt och politiska, alltså du vet, massor med frågor.
Men är du i säkerhetsklassning 2 eller?
Det är väl alla poliser, va? Det är den, jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg vad det stod på den där lappen. Jag kan inte om under klasserna heller.
Nej, men om jag ska beskriva, så alltså säkerhetsprövning, det är ju alla människor som ska befatta sig med verksamhet som berör rikets säkerhet.
Mm.
Man ska vara lojal och pålitlig och så vidare och så vidare. Den kopplas ju ofta ihop med en registerkontroll.
Mm.
Som förmodligen gick de in och kollade. Då begär man det. Polismyndigheten begär en registerkontroll av Säpo som går in och kollar om du finns i belastningsregistret, misstankeregistret, Säpo-registret och så vidare.
Mm.
Och sen så bestämmer ju liksom verksamheten vilken typ av klassning du ska ha. Och säkerhetsklass 1, det är ju extremt stor omfattning. Där är det ju mest troligt inte. Det är ju regeringsbeslut på det.
Mm.
Och då är det ofta särskild personutredning och så vidare och så vidare. Och sen finns det en klass 2 som är lite mindre omfattning med sån här typ av information. Och så klass 3 som är lite mindre.
Mm.
Känns ju rimligt att du skulle vara i säkerhetsklass 2.
Ja, det är möjligt. Jag, som sagt, jag fick ju det där på pränt, men jag minns faktiskt inte. Men jag vet att det föregicks av en mängd frågor. Och det här, min känsla är att det här är något som man verkligen har utökat graden av kontroll på. För att så här var ju inte när varken du eller jag kom till polisen från första början.
Inte på den här nivån. Nej. Jag har inte suttit i någon lång intervju. De gjorde ju förmodligen en registerkontroll. Och sen så kollar de av som att man var lojal och pålitlig.
Ja, men alltså jag fick till exempel,
en rekobrud.
Ja, jag fick till exempel den här frågan. Jaha, spelar du något? Om jag spelar något? Ja, jag spelar lite piano för och sådär. Ja, nej, alltså spelar du på typ lotto?
Dobbel.
Ja, spel och dobbel. Jaha. Ja, alltså vi har haft en lottorad, jag och min man. Jaha, hur mycket lägger ni på spel?
Nej, men
på ett år?
Vän.
Ja, men du vet, såna här frågor, du vet, så bara, ja, oj, vad kostar en lottorad? En rad är 3 kronor och sen gånger, du vet,
ja,
det kanske blir 150 spänn då.
Och har mormors adress i nummer 4.
Och
så bodde jag som liten på nummer 9. På gatan där, ja. Nej, men det är ungefär som att fråga till en person när man är ute efter om de röker braj. Så säger man så här, du röker något då? Nej, eller ja, 2-3 paket om dagen. Ja. Då tänker man så här, du är ingen knarkare. Men de här som bara, absolut inte. Nej, jag har aldrig rökt. Man bara, ja, kanske röker.
Det blir ett litet pinkeprov.
Nej, men ska vi nöja oss med Säpo-delen? Det finns ju faktiskt en bok som man faktiskt kan ladda ner själv. Den heter Personlig säkerhet. Den ges ut av Säpo och den senaste gavs ut 2018. Nu bläddrar jag här för att titta.
Det där har du inte skrivit ut. Du har ju en inbunden bok.
Ja, men jag är VIP.
Ja.
Det här är en inbunden bok. Nu ska vi se, andra upplagan 2018. Jag tror att du kan beställa den gratis. Men det här är Anders Thornberg som har förordet, och jobbar han kvar. Men det här är alltså, syftet med den här är ju primärt för de som är politiskt aktiva. Och eftersom jag har utbildat väldigt många sådana så använder vi oss av den här boken. Men, skulle jag säga, om jag bara tar några rubriker här så skulle jag säga att var och en av oss har faktiskt saker att hämta här. Mm-hmm. Alltså hur man hanterar hot och angrepp, hur man skyddar sin identitet, hur man anmäler hot, hur man ska tänka lite kring säkerhet när, på resor inom lands och utomlands. Mm. Det är ju inte bara politiskt aktiva. Mm-hmm. Hur man hanterar rättshaverister, hur man färdas säkert i bil. Det är en jävligt bra liten doning.
Mm. Dagens som man boktips. Kan...
Då, nina, 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 nina. Nej, men nu måste vi prata personskydd.
Ja, äntligen. Har du lärt dig att springa bredvid tonade Mercedes-bilar i hög hastighet, eller? Kan jag någonsin få veta svaret på den frågan?
Jag är bättre på Opel än Mercedes.
Nej, men skämt åsido, vad börjar vi då? Vilken ände?
Nej, men vi börjar med särskiljare från livvakteriet på Säpo. Mm. För egentligen heter man inte livvakt utanför Säpo, utan då heter man att man är personskyddsvakt.
Det låter inte alls lika coolt, tycker jag.
Nej, och tyvärr. När man säger det så säger folk så här, vadå, är det livvakt? Ja, säger man då, för att man orkar inte förklara. Nej. Men Säpo är ansvarig för kungafamiljen, ministrar, riksdagsledamöter. Typ 400 pers.
Oj!
Yes!
Ja.
Resten får klara sig själva.
En jädra massa löst folk.
Ja, framförallt resten en jävla massa löst folk har det visat sig.
Ja.
Och då kan man tänka så här, men varför i hela friden ska en person behöva personskydd? Om man nu inte är kung, till exempel.
Mm.
Och då är det så här, att det finns personer som är extremt kapitalstarka och där av har en hotbild på sig. Det finns personer som är extremt kända, hatade. Det finns personer som sitter på positioner i samhället eller på företag där helt enkelt kanske en företags säkerhetsavdelning säger att den här personen är en sån nyckelperson för oss, så att det går åt fanders om den här personen, om det händer den personen något, eller om vi drar det ännu längre, inte kan jobba fritt och ledigt och tryggt, utan liksom begränsa sin rörelsefrihet eller sin mentala spänst på grund av ett, liksom ett överhängande hot.
Mm.
Så att det finns faktiskt en hel del människor som behöver personskydd. Sen skulle jag, nu drar jag upp mitt allvarsfinger igen, jag skulle säga att det finns väldigt många människor som tror sig behöva personskydd. Mitt standardsvar när det kommer till säkerhet är ju alltid nej.
Mm.
Nej, du behöver inte bygga panic room, du behöver inget safe, liksom inga såna här som du kan kasta ut genom fönstret. Du behöver inte profilon på dina glasrutor och du behöver absolut inte en sur livvakt.
Nej.
Du behöver utbildning, du behöver ett tänk, du behöver mental förberedelse och kanske några säkerhetsåtgärder, men det andra behöver du inte.
Men jag tänker att människor bär ju på olika grad av ängslighet generellt. Mm. Liksom.
Mm.
Jag behöver ju inte gå jättelångt i min krets för att hitta sådana människor som är ängsliga över saker och ting. Och jag tänker då om de här människorna skulle råka ha en sån position där de har en officiell kanske position eller funktion. Det skulle ju kunna bli haveri för de här människorna.
Ja,
att leva med den här rädslan, menar jag.
Ja.
Inbillad
och därför är jobbet som personskyddsvakt så oerhört mycket mer än att frakta en person från A till B på ett säkert sätt. För att du kan ju spilla på en persons otrygghet så att den nästan går sönder. Hela grejen är att du ska bli tryggare.
Mm.
Men alltså, att vara personskyddsvakt tror folk är liksom actionartat. Det är ju extremt lite action, skulle jag säga.
Ja, det är det.
Jag jobbar ju som det här, då och då.
Mm.
Jag jobbar med det här och jag skulle säga att min arbetsinsats går 70% på förebyggande arbete, att utbildningsinsatser, fixa och dona, göra liksom långsiktiga planeringar, se till att utbilda människor i skyddspersonens närhet, fundera kring boendet och massor sånt. Sen ska jag säga att 20% är såna här ad hoc-grejer. Mm. Att nu kom det in, jag ska vara här om 3 dagar. Då pågår ju, börjar jag ju en planering av det. Hur ska du komma dit? Hur ska du komma därifrån? Vilka andra är där? Finns det en säkerhetsorganisation på platsen? Mm. Är det en avprickningslista? Finns det vakter? Har polisen någon insats? Finns det någon annan person som skulle kunna öka på din hotbild? Lars Vilks, kommer han vara där?
Just det.
Ja, och då är ju Säpo där.
Så mycket handlar om risk- och hotbedömning.
Extremt
och bedömning av
mycket.
Graden av skyddsbehov egentligen.
Ja, exakt. Exakt det sista du sa. Jag bedömer graden av skyddsbehovet och sen så kopplar jag på åtgärder. Åtgärderna kan vara precis vad som helst.
Mm.
I det här fallet så blir åtgärden ofta att jag följer med dig dit, jag följer med därifrån, men där får du klara dig själv.
Men handen på hjärtat, Lena, du måste ju ha suttit i åtskilliga provhytter och vad vet jag, liftköer och biofilm har du säkert sett en och annan. Det blir, men alltså, det, man är ju en del av de här människornas vardag i allt väsentligt, tänker jag. Så det måste väl ändå innebära ganska långa stunder av massa såna där saker också.
Extremt många och långa stunder. Mm. Och rent polisiärt har jag också haft såna här små uppdrag. Jag skulle vakta om det var Kina eller det var någon.
Vakta Kina?
Nej, jag skulle säga att det är något lands fjärde person, någon talman från något land som kom med ett litet entourage på 100 pers. Så bara, den här dörren är viktig. Man bara, nej, men då sitter jag här i 63 timmar och käkar geléhallon. Spännande. Skjut mig bara. Jag kan en gång, det var basket-EM kanske, eller VM, jag vet inte vad som gick, men det gick i alla fall i Globen.
Mm.
Och då var det ett lands basketlag som hade ett helt våningsplan.
Mm.
Och då var det lite oroligt i världen kring det landet. Så då fick jag och en kollega till mig sköta liksom, säkerheten på det våningsplanet. Så då fick vi sitta, vi satt liksom i hiss, precis vid hissarna.
Mm.
Och då skulle vi vara civila, absolut, sa vi är civila, så vi gick dit. Och sen så kom det någon skön lirare med typ, tänkt ett A4-papper med en sån här, en rem runt, ungefär en sån man får runt halsen när man är hos tandläkaren.
Jaha,
en liten sladd runt nacken som med två nyper håller i ett A4-papper.
Ja.
A4-pappret hänger på våran mage där det står polis på. Och vi var lite frågade varför vi skulle vara civila.
Vilken tur att du var civilare.
Ja. Men då kom nämligen livvakterna till det här basketlaget.
Ja.
Med vapen och fan och hans moster. Mm. Så det var ju mest för att vi inte skulle typ bli dödade av deras egna livvakter.
Jag fattar. Ja. De hade så att vi tagit bara, ut det direkt ur matchen.
Verkligen.
Så att säga, i dubbel bemärkelse.
Mm. Ja. Mm. Nej, men det är som du säger, det är inte så mycket action, det är extremt mycket bedömningar för att komma fram till vilka skyddsåtgärder som är lämpliga, helt enkelt.
Mm.
Och målet är ju att skyddspersonen ska kunna utföra sitt uppdrag, vad nu den personen jobbar med, tryggt och säkert och kunna röra sig fram i samhället så fritt och
ostört
ledigt
som möjligt.
Mm. Och sen finns det olika typer av skydd. Man kan ju gå liksom fyra personer i black suit med luftslang bakom örat som en liten fyrkloss runt en skyddsperson.
Mm.
Man kallar det för show of force. Alltså, här är vi. Tänk inte ens tanken. Det är lite så Säpo jobbar när man ska gå med så här finansbunten på Drottninggatan. För man ska få en tårta ansiktet.
Jag tänkte ju säga det. Det är så att förhindra tårtning.
Exakt. Man kan också gå helt andra hållet. Där livvakten överhuvudtaget inte syns.
Mm.
Och där kommer ju min finess in från spaningen.
Mm.
När man går på stan så ska man inte se mig och bara, där är en livvakt. Vem skyddar hon?
Mm, just det.
Det är helt meningslöst.
Ja,
så det finns en spänst även i personskydd.
Ja, det känns lite kontraproduktivt.
Har du erfarenhet, Anna?
Nej, men alltså, hallå, jag har ju varit levande häck. Har du missat att jag har varit levande häck åt kungafamiljen?
Vad är motsatsen till levande häck?
Död häck, det har jag också.
Men... död häck, det låter mer som en sexleksak. Jag har varit en död häck.
En död häck är något som man har. Levande häck är något som man är.
Ja, beskriv gärna.
Nej, men alltså, det här var ett begrepp som jag fick lära mig som marschalk en gång i tiden när jag skulle få gå på Nobelfesten. Och då som marschakt så får man ju, man tilldelas en uppgift. Och jag och låt säga fem stycken till, vi skulle då agera levande häck åt kungafamiljen när de ska promenera från sitt fordon på Hötorget och in i konserthuset för prisutdelningen. Då går man alltså eller jämsides med kungafamiljen i sin vackra, du vet, klädsel med bandet. Då är man levande häck.
Okej, det är inte själva röven utan det är mer en tuja häck.
Det är mer som, precis som du tänker, ja, exakt, som en inramning, va?
Jag förstår.
För att markera att här kommer själva högtidligheternas vad säger man? Begivenheten, så att säga.
Spännande. Då skulle du kanske gå en utbildning nu då?
Ja, men alltså jag känner att jag är på.
Ja. Vi kan väl återkomma till det om en stund när jag har beskrivit vad man ska ha för egenskaper.
Ja, jag avvaktar lite då.
Alla Säpos livvakter är poliser i grunden. Så då blir man polis och sen jobbar man i polismyndigheten och så söker man till Säpos livvakteri. Och sen så går man deras jättelånga utbildning.
Sa du för övrigt personskyddsutbildningen? Den
kommer jag till.
Ja, du kommer till den. Ja.
Den är kortare. Men, och sen så, själva syftet är att livvakter ska ju kunna hantera ett angrepp. Så de är inte där för att gå när ingenting händer. Till syvende och sist så ska de ju kunna hantera ett angrepp. Oavsett om det sker till fots eller i bil eller uppifrån eller underifrån. Eller, sådär. Så det är ganska hardcore.
Ska de kunna ta en kula med sin kropp?
Det finns ju inga kroppar som kan ta en kula. Så nej, men det är ingenting som ingår i utbildningen. Att fånga den i luften. Så här.
Nej, men jag tror det där är en sån här föreställning som man kanske har om livvakter. Att de ska skydda objektet till varje pris och om det krävs med sin kropp.
Man kan inte tvinga in... Det finns ingen människa i Sverige som har avskrivit sig rätten till nödvärn. Så kan jag svara på den frågan.
Ja, det är ett bra svar.
Och för att vara personskyddsvakt eller livvakt, som du har förstått, så måste man ha en djävulsk social förmåga. För att du umgås ju på tvång med en person väldigt mycket.
Ja.
Det är väldigt många timmar bil. Det är väldigt många timmar sittande och stående runt om på olika väntlägen. Du ska ha en benfast mental förmåga. Du får inte vara särskilt svajig i ditt psyke. Och sen måste du också ha en ganska hög kapacitet fysiskt för att kunna hantera angrepp. Du måste kunna slåss, du måste kunna springa, du måste kunna släpa skyddsobjektet. Du måste kunna köra bil väldigt, väldigt bra, för du måste kunna köra dig ur situationer. Det är lite som på bodyguard. Man övar ju... Ja, men det är så. Att kunna backa sig ur situationer, att kunna mentalt vara beredd att köra över en person ur en situation.
Ja, men taktisk bilkörning helt enkelt. Ja. Men alltså alla de här andra skillsen då? Alpin skidåkning, vad har vi på det?
Alltså söker du en livvaktstjänst för kungafamiljen så kommer du att få frågan om hur dina alpina skills är. Ja, men, för att du kommer behöva åka skidor.
Jag tänker att det är givet att man borde kunna hamna i en massa såna här olika typer av... liksom situationer där ställs liksom helt andra krav på dig än de rent yrkesmässiga, så att säga.
Det kanske krävs att du måste kunna dyka eller vara duktig på fallskärmshoppning eller vad det nu skyddsobjektet håller på sin fritid. Sen utöver det här måste du ha en enorm förmåga till samverkan. Alltså om du ska kunna färda en person från A till B på smidigt sätt, hoppa på ett flygplan eller komma till en restaurang eller till någon större tillställning, så måste du hela tiden samverka med andra personer. Jag har ju jobbat på platser där det liksom har varit 8 olika skyddsobjekt på samma plats med 8 olika personskyddsvakter från 8 olika bolag.
Ja, men jag tänker
det
också...
blir ju lite som att man står och stöter på varandra som så här bowlingkäglor. Så då gör man någon form av plan att så här, vi håller inne, ni håller ute, jag går och sätter mig i bilen och spelar Fia med knuff.
Men sen tänker jag också om det är till exempel ett statsbesök. Säg att United States of America's president är här och så ska du samverka med Secret Service.
Ja, har gjort.
Ja, och då lär ju de ha ett jädra entourage med sig.
Ja, alltså, de tar över.
Ja, det kan jag tänka mig. För det måste ju bli oerhört svårt liksom, att lägga upp en snabb plan för ett sånt besök tillsammans.
Nej. Nej, men de kan komma in och säga så här: vi behöver den här delen av byggnaden så att ni får lägga ner verksamhet. Vi behöver det här hörnan för att vi ska kunna se det här. Ja, säger alla då. Det är uppfattat. Jag funderade själv. Vad tycker jag är mina tre absolut viktigaste personskyddsväktar-skills? För egentligen, alltså, är ju jag inte en person som ska hålla på med det här. Jag bara råkar vara bra på det. Men tempoväxling. Att ha förmåga att gå från, alltså, björn i dess sömn nästan, upp till angrepp. Det får inte ta mer än 1,5 sekund. Helst mindre. Sen ska du vara jävligt oimponerad, har jag upplevt. Alltså, man har ju att göra med människor som kanske lätt personer skulle bli imponerade av på grund av deras dagsverk, vad de gör, vilka de är, vilka de träffar, vad de får göra. Om man går runt och är liksom imponerad som person, då kommer man tappa fokus, tänker jag.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Jag skyddar ju personen. Alltså, du ska kunna gå och lägga dig på kvällen utan att ha märkt mig särskilt mycket, och utan att ha märkt att det har pågått ett väldigt högt säkerhetsarbete kring dig. Det är mitt mål. Och därför lägger jag på den sista att du ska vara jävligt chill. Såna här konspiratoriker, du vet, är det lika bra att hålla i din väska här, för att annars så kan ju du dö. Man bara, nej, absolut inte. Så att man ger upp en liten plan sinsemellan.
Men ja, alltså, min uppfattning om den här yrkesgruppen är att man måste vara väldigt mångfacetterad. Jag drog mig till minnes en händelse som skedde för typ 10 år sedan eller något sånt där, med Maud Olofssons livvakt som hamnade i en väldigt speciell situation. Och det var nämligen så att de var ute och reste med Maud Olofsson och körde in i ett område där 5 påkörda renar låg på vägen.
Ja.
Ja, visst. Och så här, på vakterna då, de beslutade sig för att göra en insats här, så de skulle ju då avliva de här djuren. Och det här blev, jag vet inte om du minns den här händelsen, men det blev ju väldigt uppmärksammat i riksmedia, därför att de bommade. Så att de i princip skadesköt de här djuren ännu mer.
Nej, men sluta.
Jo, det är sant. Så det här blev ju ett jädra debackel kring sen, i Aftonbladet och sådär. Sen, alltså, de avlivades ju, så att allt slutade ju väl. Men det slog
de
mig
då. De såg ut som durkslag.
Ja, alltså, jag var ju tvungen att leta rätt på den här rapporteringen. Och då kom det ytterligare någon person då som hade en yxa med sig och fick till slut avliva de här renarna på så vis. Men om man ser liksom det här utspela sig, så är det ju en väldigt speciell situation, får man ju säga.
Ja, det får man lov att säga. Ja. Vad gjorde Maud?
Ja, undrar jag. Det är det man undrar. Så att, ja, men det är klart att man kan
hon hamna... Hon är väl uppe från någonstans?
Ja, hon är där. Ja, precis. Hon kunde
väl bara gå ut och nacka dem då? Ja. Dra ett lasso.
Ja, men vilken oerhört speciell liksom, dag på jobbet, får man väl ändå säga.
Verkligen. Verkligen. Mm. Ja, man ska vara beredd på allt.
Ja, det är lite känslan.
Jag tänkte beskriva personskyddsväktarutbildningen det sista jag gör, ifall det är någon som går runt och känner sig som att, vad fan, allt hon har sagt är ju jag på pricken. Jag är inte polis, men jag kan tänka mig att bli personskyddsvakt. För det första så måste du vara anställd på ett bevakningsföretag som har auktorisation för personskydd. Det är inte alla bevakningsföretag som har. Och sen så måste du då gå massa förutbildningar. Men personskyddsväktarutbildningen, jag tror att den är 92 timmar.
Ger den då?
Ja, det är företag som har auktorisation. Till exempel så ska jag iväg här några veckor och vara lärare på en sån utbildning. Och då ingår det juridik, såklart. Massa juridik om vad du får och inte får göra. Etik. Jag ska ner och hålla utbildning i etik och moral för personskyddsvakter, för det är jädrigt viktigt. Kopplat till tystnadsplikt, integritet, dina egna värderingar, om de går stick i stäv med skyddspersonens värderingar till exempel. Det går igenom hotbildsanalys, mycket förutbildning, mycket självskydd, konflikthantering, akutsjukvård för du ska kunna hålla liv i ditt skyddsobjekt också om hen blir skadad.
Mm.
Taktiskt uppträdande, avrapportering, samverkan och praktiskt prov och teoretiskt prov.
Mm.
Om man tycker att det känns jävligt mummigt, då får man helt enkelt googla sig rätt på ett bevakningsföretag som har personskydd.
Mm.
Och det står en fin harang, jag läser upp den som slut. Det står: bevakning av enskild person för dennes skydd är en särskilt kvalificerad form av bevakning som ställer stora krav på omdöme, stadga och kontinuitet. Och som det främst ankommer polisen att utföra. Med bevakning av enskild person för dennes skydd ska förstås ett personellt skyddande av en person som utför i personens omedelbara närhet för att skapa ett extra skydd mot brottsligt angrepp mot hans eller hennes liv, hälsa eller rörelsefrihet.
Mm.
Det är det som är.
Det är det som är.
Det är det som är. Och ja, det pågår. Jag tror inte folk tänker på det så mycket. Det syns kanske inte så mycket.
Nej. Nej, det är möjligt.
Mm. Mm.
Intressant tycker jag.
Säpo ser man ju. De har ju black suit.
Ja.
Med ett litet pin på slaget.
Precis. Har du hört talas om Säpo-joggen? Det är ett roligt inslag.
Nej, Säpo-längden har jag hört talas om.
Jaha, vad är det då?
Det är en kanellängd som vanliga människor bjuder Säpo på när de har tråkigt och väntar.
Jag förstår. Nej, men ja. Säpo-joggen, och jag vet inte om det här också kanske är lite i Anders Thornbergs anda som det uppkom. Alltså det myntades begreppet när prins Daniel och Victoria skulle gifta sig.
Mm.
Och livvakter då fick springa längs med kortegen och den här vagn, vad heter det? Släden. Häst,
det tror jag inte det heter.
Vagnen?
Nej.
Nej, vad heter
det? Nej, det heter något. Vänta. Fortsätt prata, jag kommer komma på det.
Och det här var då en sträcka på fem...
Droska? Nej.
Hästdroskan.
Nej, men den har ju ett namn. Nu kommer Herman Lindqvist dö. Ja, nu kör vi.
Ja, och i alla fall så fick ju de här livvakterna bekänna lite färg då, i och med att de fick ju springa i den här värmen längs med då, ja, låt oss kalla den droskan.
Ja.
5 kilometer.
Ja.
Och det här blev ju en grej som då kom att kallas för Säpo-joggen. Så det här har man sen fullföljt och gjort i samband med Almedalsveckan.
Jaha.
Så springer Säpo-livvakter en joggingtur, och då tror jag faktiskt att allmänheten får vara med på något sätt. Det har liksom blivit en grej av det där. Det är lite kul.
Måste man då springa i myggjagare?
Bra
eller
fråga.
Någon som har lågsko?
Det vore ju för sig lite kul. Det finns ju någon sån där löptävling, vet jag, där man måste springa i pumps till exempel. Det är ändå lite knorr på det hela. Det är lite
det
kul.
Har jag gjort i spaningar. Jag har sprungit i pumps. Jag har sprungit i flipflops, i pumps, i Dr. Martins med platå.
Ja, herregud.
Jag tror att vi är färdiga på ämnet Säpo och livvakterier och personskydd, tror jag.
Mm. Ja, men vad intressant har varit, tycker jag, att få en inblick i Säpos verksamhet och sen personskyddsverksamheten.
Jag tror faktiskt att även om det här är inte någon av våra liksom tyngsta ämnen. Men man har, jag inser faktiskt när vi väljer ämnen som ibland är så här, vad kan vi på det här? När man öppnar upp lådan av all erfarenhet och kunskap som man har liksom inmundigat sig i sin karriär, så inser man så här, nej men lite kan vi ändå.
Ja, men det här är ju ändå, tycker jag, din låda mycket. Det är inte mycket fingeravtryck och kolpulver och sånt i det här, på det här temat, så att säga.
Ja.
Det var torsdagsavsnittet.
Yes.
På måndag får vi se vad Meta Sekreta har hittat på. För spännande.
Såg du vad hon skrev till
spaning?
Oss?
Nej.
Bra jobbat i måndags, tjejer. Det var uppvärmningen. På måndag smäller det.
Oh.
Ja.
Ja, det blir spännande. Upplevling på måndag alltså.
Ja,
och till dess så kika in på Instagram på Ljungdahl och Ginghedes konto där. Frågor och tankar och synpunkter kan ni mejla till oss på ljungdahloghinghede@gmail.com. Och hörni, glöm inte Acast supporterfunktion om du vill stötta podden.
Nej, jag tycker att den här lilla harangen som är i början av varje poddavsnitt, där de säger om du älskar den här podden, bla bla bla, det finns ingen bindningstid. Det låter ju som...
Det är ingen bra klang alltså.
Nej, men den har verkligen... Jag skulle tolka det som att du lägger in någon slant och sen kommer det rulla på tills den dagen du bestämmer för att du vill sluta.
Jag skulle tolka det som en form av donationsprenumeration.
Exakt, ja. Så är det ju inte. Man går ju in och sen är det ju bara en sak vid ett tillfälle. Ja. Där får de ju tänka till, A-kast.
A-kast.
Ja. Mm. Tack för idag.
Tack, vi hörs
på måndag.
Hej.
Bye.